Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ett av våra syften här på Tyresö Radio är att gräva historien. Och då är det så att det finns en jättegammal historia om slott och herrgårdar, jag vill säga, men ja, den historien. Men det finns också en historia nu som folk tycker det var alldeles nyss, nämligen när hela det här samhället byggdes upp. Och därför är det extra roligt att få hit en person som faktiskt har väldigt, vad ska man säga, prominenta släktingar. Välkommen Thomas Andreasson.
Tack.
För jag vet att först har du en morfar. Hade.
Ja.
Som hette vad då?
Ture Åkerblom.
Japp. Och sen hade du även en farfar som också var Tyresö.
Ja, Harry Andreasson.
Ja. Så att nu kommer vi bara prata om din morfar den här gången. Men först tänker jag presentera dig, Thomas. För jag har inte gjort dig förut och då kastar jag bara mig på dig. Så vem är du? Så att du, det var inte någonting du uppskattade. Att jag, så nu tänker jag tala om vem du är. För du finns nämligen på en bild här i Tyresö-radion. På väggen här. För du fick en gång det första demokratipriset här i Tyresö. Mm. Tillsammans med min far Åke Sandin.
Ja, jag hade ju startat det här Tyresö internetförening för att försöka tala om för kommunen att man skulle försöka använda internet på ett bra sätt i samhället. Jag var ju väldigt aktiv i Naturskyddsföreningen också på den tiden och tyckte att det var ofta svårt att komma åt alla handlingar och grejer som kommunen hade och att det skulle lämpa sig alldeles utmärkt om man publicerade de här på nätet.
Och det här var i internets barndom?
Ja, det var väldigt tidigt.
Ja, och jag kommer ihåg att du höll ett föredrag faktiskt på biblioteket. Det tror jag faktiskt var första gången jag såg dig. Där du berättade om de fantastiska möjligheterna med internet. Och det här var innan folk hade sociala medier. Så ditt forum, det var där man kunde få läsa vad folk tyckte om politiska beslut.
Ja, det var väl ett av de ideellt drivet lokalt. Politiskt debattforum på nätet, det var ju en mailinglista bara.
Ja.
Men det var väldigt tidigt.
Det var väldigt tidigt och väldigt uppskattat. Så därför fick min far dela demokratipriset med dig.
Ja.
Så ni två var de som fick stå där i kommunfullmäktige. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det var, måste vara väldigt 90-tal.
Det är ett tag sedan i alla fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Men det var intressant på den tiden för att bland de som höll på med politik så förstod man ju inte alls. Jag tror att många inte förstod hur mycket jag än pratade heller. För det var liksom, jag hade ett ben i varje läger. Jag höll på med, får man väl säga, politik genom Naturskyddsföreningen. Och samtidigt så jobbade jag med teknik på Ericsson. Så jag hade liksom ett ben åt varje håll.
Ja,
och kunde förstå hur det där kunde sammanföras. Men det gjorde man inte till att börja med på den politiska sidan.
Åke Sandin intervjuade dig och din hustru Karin. Och då bodde ni på Sissamman vid Kallfjärden. Och då står det så här, Thomas har varit guide i Klövbergsgrottorna och redaktör för Tyresö debattforum på nätet. Och han fattade ju ingenting, min far, för han var analog. Det här med, det här var, vadå, varför ska folk, när man kan gå på möten och prata med varandra. Och sen blev du faktiskt intervjuad av Gunnel Agrell Lundgren tillsammans med din mor, Siv.
Ja, just det.
Och det var 2018 faktiskt. Och då berättade du bland annat att du hade gått i den här skolan vi sitter i nu. Delarna.
Ja.
Du berättade om traumat, typ att säga, med föräldraskolan. Att du nästan var glad att den skulle rivas.
Ja, eller jag tänkte att för min del får den kanske gärna försvinna. Men sen tänkte jag att man ska inte tänka så. Min mamma berättade en gång att kommunens politiker beslöt sig för att riva Karolinahemmet som låg vid slottet. Och att det hade varit en vacker byggnad och det var en konstnär som ville köpa den. Men man ville få bort den för det hade varit fattighus och det var en skam. Och då inser man inte vad kommande generationer kommer att tänka. De kommer inte bry sig om att det är fattighus, det är historia liksom. Ja. Och samma sak tänkte jag om föräldraskolan, nu är den ju riven nästan hela.
Ja, den är riven, det är bara biografen kvar.
Men man ska inte låta sina egna känslor så styra för sånt som har bäring på framtiden långt fram.
Klok synpunkt. Sen har jag ju då träffat dig i många sammanhang. Framförallt har jag träffat dig när du håller på med Tyresö teaterförening.
Ja, vet du, jag ska säga någonting om skolan också. För det är lite intressant. Det byggdes ju upp väldigt mycket. Jag gick i lekskola som du hette på den tiden. På Granitvägen. Jag tror det var en affär där senare.
Ja. Precis det.
Sen gick jag i årskurs 1 i en källare på Pluggvägen. Var vi 3 stycken ettor.
Och du är född 1960?
Ja.
Ni var jättemånga barn.
Ja. Och sen så gick jag i tvåan i en av paviljongerna som är föreningslokalen nu.
I Kvarnhjulet?
Ja, precis. Ja. Efter tvåan, då var den övre delen av skolan nybyggd och färdig. Så då flyttade vi upp och gick där i trean.
Ja, så även småklasserna fick gå där, för då hade de bara en sjua från början. Så ja, ni fick gå med sjuna.
Ja, och det var ju en ny idrottshall och sånt där. Då. I årskurs fyra, då var Fårdala skola färdig. Så då flyttade mina föräldrar dit för att jag skulle få närmare, för vi bodde på Rönnbergsvägen.
Ja.
Och gymnastiksalen blev inte färdig förrän till våren, tror jag. Så att vi hade utegympa tills så länge det gick på hösten.
Och du hoppade runt. Och du hade även gått i skola i Korea.
Ja, vi bodde utomlands i ett och ett halvt år.
Så du fick hela tiden byta kompisar?
Ja, sen kom jag ju tillbaka. Alltså från i årskurs sex så flyttade vi till Forellskolan då.
Ja.
Och sen kom jag tillbaka till samma klass i åttan. Men annars så var det mycket byten, ja.
Det var det?
Ja, det var det.
När du kom tillbaka?
Då kom jag tillbaka till samma klass i årskurs åtta i Forellskolan.
Aha.
Och åttan och nian där.
Det var därför det kanske inte var så lätt att dimpa ner?
Nej, mellan 13 och 14 och ett halvt, eller 12 och ett halvt och 14, så förändras ju världen väldigt mycket.
Ja.
Så att det var nästan lättare att bo utomlands där alla var väldigt olika än att komma tillbaka till ett tonårskonformt Sverige.
Jag förstår det. Ja. Jag förstår det. Ja. Får jag fråga dig, jag är ju lite äldre än dig. Jag är 3 år äldre än dig. Men jag uppfattar ju, med att jag också gick i Forellskolan och hoppade också runt bland alla de här skolorna, att man visste ju ingenting annat. Det var ju liksom ett nybyggarsamhälle, jättemycket ungar. Det flyttades in hela tiden. Så att fast när jag hör om Bollmora på 60-70-talet, då anses då Bollmora vara alltså den tidens utanförskapsområde.
Ja.
Men jag märkte aldrig det.
Nej, och inte heller, jag menar, inte skulle jag ha ställt mig frågan varför byter jag skola så ofta.
Nej, nya fröknar hela tiden.
Ja, men
ett barn tänker inte så. Det här programmet kommer ju handla framförallt om din morfar, men lite grann mer om dig. För att jag har faktiskt intervjuat dig när du höll på med barnteater på Katars. För du och din hustru Karin är ju väldigt involverade i Tyresö teaterförening.
Ja, det stämmer.
Och era barn också?
Ja, precis. I alla fall två av dem, eller ja, tre kan man nog säga också. Ja. I lite olika grad.
Och när folk hör det här, då har kanske redan någonting stort har hänt här i Tyresö.
Ja, Tyresöspelet har ju premiär på Borgården på slottet den här gången, och det är 40-årsjubileum sedan första uppsättningen.
Alltså det är fantastiskt. Jag har beställt biljetter till första kvällen, så jag ska gå på premiären och banda. Så att det ska locka fler att gå. Och jag vet inte exakt när de hör det här programmet, så att jag vågar inte säga, antingen så har ni redan, varit eller så kommer det. Det är i mitten av juni.
15 juni är det premiär.
Ja. Och så håller ni på ända fram till någon gång i juli?
Nej, inte in i juli. Det är 8 föreställningar.
8 föreställningar, ja. Det kan man läsa om på hemsidan, eran och precis. Andra hemsidor.
Ja, kulturbiljetter.se köper man biljetter.
Ja, och jag fick även äran att komma hem till er på Sisshammar. Därför att du hade en sån här förevisning för hembygdsföreningen om ert gamla torp.
Ja.
Och det har du också sysslat med. Jag ser bilder på när du kör grävskopor och allt vad du håller på med. Du är lite bonde nu för tiden.
Ja, man får vara lite allt i allo.
Ja. Och det måste vara ganska kul, va? Och jobbigt.
Ja, det är en bra omväxling. Jag menar, jag är patentingenjör på Ericsson och arbetar med extremt teoretiska saker. Och då är det rätt skönt att kunna göra saker som att gräva och kapa ved, spela teater och musik.
Du spelar musik också?
Ja, precis.
Klarinett?
Ja, jag sitter ju, det är så jag är med i Tyresöspelet. Jag sitter i orkestern och det var så jag kom med från början.
Gick du i den vanliga musikskolan här i Tyresö?
Det gjorde jag.
Och började med blockflöjt?
Jag började med blockflöjt.
Avancerade till altflöjt?
Nej.
Gick direkt på klarinetten?
Ja, precis.
Jag ville spela trumpet. Jag var tvungen först... Först blockflöjten, sen klarinetten. Och då var jag redan 14 år, så när jag äntligen fick chans att börja spela trumpet hade jag gett upp.
Jaha.
Och jag fick spela med Gunnar Lundenveldens orkester, sitta och tuta någonstans var det nu var. Han hade barnorkestrar här ute.
Ja,
var du med på den där?
Han hade en en blåsensemble som hette Tyresö Träblåsare.
Ja.
En dubbelblåskvintett. Vi reste till Savignyle Tempel på vänortsbesök.
Gjorde ni? Ja. Så, ja, du blev duktig. Jag blev aldrig duktig på det där.
Men det var genom, alltså jag var ju med i Tyresö Orkesterförening som det hette.
Ja, det var det också.
Elisabeth Sellegren var dirigent och det är hon som har komponerat musiken till Tyresö-spelet.
Alltså, vilken fantastisk bakgrund.
Så på det viset kom man ju med då dit. Teaterföreningen fanns ju egentligen inte första året utan det var ju många föreningar som gick ihop och började med Tyresö-spelet. Och sen insåg man väl efter andra året eller så att vi måste ha någon slags paraplyförening som håller ihop det här. Och då startade man teaterföreningen.
Ja, Sven Lionell och Elisabeth Sellegren.
Ja, text och musik.
Text och musik.
Sven är ju inte med oss längre. Nej. Elisabeth är 90 och kommer fortfarande på repetitionerna.
Jag vet. Jag har sett henne och hennes trevliga, ska man säga, sambo. Eller serbo.
Ja,
eller
vad precis. Någonting. Ottomar.
Ja, Ottomar Wifell som också har fantastisk historia ute. Men nu ska vi gå in på en person. Jag slog på honom på nätet faktiskt. Han hette Ture Gottfrid Åkerblom, född 24 april 1898.
Ja, det är min morfar.
Ja.
Eller var min morfar.
Och han kom från Trosa i Vagnshärad, står det.
Ja, han växte upp hos sina morföräldrar. För att hans föräldrar var väldigt unga när de fick honom. Och hans morfar var skogvaktare på Tureholms gods utanför Trosa.
Aha.
Där växte han upp när han hade blivit sådär 12 eller någonting tror jag, så tyckte föräldrarna att de kunde komma till dem och arbeta. Men då sa hans mormor ifrån att nej, har han bott här så länge hos oss, då blir han kvar här.
Ja.
Så han växte upp hos sina morföräldrar.
Det var ganska vanligt så att man hjälptes åt i stora familjer.
Ja, precis. Han hade ju många syskon. Han lärde sig nog kanske ett och annat av sin morfar, tror jag. För han kom ju att jobba mycket med trä.
Ja, och han gifte sig 1930 med Märta Billström.
Ja, precis.
Det är din
mormor.
Ja.
Precis. Och redan som barn så utmärkte sig morfar. Han var ganska ung så vann han en tävling för barn om att sälja tidningar, tror jag, för Åhlén & Åkerlund, tror jag det var. Han vann ett pris och fick resa runt Siljan i bil.
Aha.
Och det här måste ju alltså ha varit den första decenniet på 1900-talet ungefär.
Ja.
Så att det var ju väldigt stort. Att bilar var ju väldigt nya på den tiden.
Och de fick fyra barn. Eivor, född 31. Siv, din mamma, född 33. Lillemor, född 36. Och Kjell, född 39.
Ja, jag har inte koll på mina mostrar och fastrars årtal där.
Men det här går att läsa. Alltså det är fantastiskt hur man går på nätet. Då stod det så här att han var disponent eller byggvaruhuspionjär, stod det i de här gamla.
Ja. Alltså morfar var ju driftig.
Ja.
Han redan, tror jag, under första världskriget så hade han något sånt viktigt uppdrag som hade att göra med vedförsörjningen i Stockholm.
Ja.
Och var väl typ den enda, tror jag, som hade tillstånd att köra motorcykel i stan. Ja, det var någonting väldigt speciellt med det där.
Ja. Det finns en bok som heter Breviks-Halvöns historia. Där finns det ett långt berättelse om din morfar som han själv har skrivit. Den heter Breviks-Halvöns historia i skuggan av en markis. Då står det så här: 1920 hade jag en vedgård vid Roslagstull, säger din morfar. Sedan hade jag olika verksamheter i Stockholm. Jag hade en billig bilstation på Smålandsgatan 4 bland annat.
Mm, ja, han gjorde mycket.
Ja.
Han gjorde även ett misslyckat försök, tror jag, att driva biografer.
Gjorde han också?
Ja.
Och din mormor sa det? Var...
Jo, alltså det var ju, vad ska man säga, de kom ju från väldigt olika klasser. Min mormors far hade handelsträdgården Björnbo på Lidingö.
Mm.
Och var hovblomsterhandlare och hade butik på Stureplan.
Det måste ha varit väldigt fint.
Ja, precis. Och mormor hade ju väldigt... Hon hade egen häst som tyvärr dödsstörtade vid klipporna någonstans där på Lidingö.
Ja.
Och var lite full i fan så där, med lite upptåg och sånt. Och morfar kom ju liksom mera från... Ja, de var ju inte bönder, men de var ju liksom arbetande människor på ett annat sätt. Mormors far var kompis med fotografen Goodwin som är lite känd tror jag.
Ah, okay.
Så jag vet, mormor hade lite gamla bilder och sånt och berättade även hur Godwin vände på stenar och plockade upp gråsuggor och stoppade i munnen och åt till barnens förfäran. Men de gifte sig i alla fall, fast de kom lite från liksom olika bakgrunder och slog sig ner i Tyresö här på 30-talet.
För att 1934, då står det här i alla fall när han berättar om det. Står så här: var jag vid Tyresö strand och besiktigar kaféet och affären vid Strandalen. Då hade bussarna kommit igång.
Måste vara Jarefälts där då
förstås. Ja, Jarefälts, stod det. Och sen drar en massa namn här. Det får du läsa, för det är fullt med namn. De heter Gross-André Nyberg och Konrad Jansson och alla möjliga. Och sen öppnar han Brädgården 1934. Jag var anställd hos Ivar Holmers Brädgård som hade sin huvudaffär på Fleminggatan där nämndhusen ligger nu. De anställde en ny direktör och han köpte den här tomten på Strandalen 4 som var en sportstuga bara. Där var det tompolag som bröderna Stare hade och som verkade som försäljare här. Det gick i konkurs. Så hade Holmers köpte den här och då blev jag utskickad som föreståndare.
Mm.
Så det var så han hamnade här.
Ja. Jag kan inte de detaljerna.
Nej, men det, så var det här är hans boken. Han drog igång en brädgård.
Mm.
Vad vet du om den brädgården?
Ja, jag vet ju att vi lekte där som när jag var barn.
Ja.
Vi byggde kojor i minerallullen en gång och plastförpackningarna gick sönder och det straffade sig mycket med att det kliade ända in på nästa dag.
Ja, för det var en väldigt stor verksamhet.
Ja, det var ju ganska omfattande. Det var ju järn- och färghandel i bottenvåningen på huset som fortfarande står kvar där. Va? Där det är fotograf nu och sånt. Och alla handlar virke och byggvaror. Så. Det är väl därför man säger att det var ett tidigt byggvaruhus. För att han hade allt möjligt. Liksom.
Ja, han sa så här: 1947 öppnade en timmersåg. Då sågade vi 10 000 timmer här. Den största utvecklingen som vi nådde, det var 1947. Förutom timmer hade vi 5 brunnborgsmaskiner och folk som byggde sportstugor, sålde jord och hade timmeravverkning. Då var det full fart här med 25 anställda, Breviksenvöl och hela delen här styckades 1931-32. Sista gången jag jobbade i Bregång, det var halva sommaren 1989. Så han jobbade på.
Ja, då var han ju alltså 91.
Ja.
Så morfar var kraftkarl kan man säga, väldigt, jag minns 80-årsåldern. Vi var nere till båten vid Erstaviken och han lyfte ett sånt där dubbelt bilbatteri upp över relingen bara så där vid den åldern. Han var stark.
Han var stark, han hade jobbat fysiskt hela sitt liv.
Ja.
Är det därifrån du har fått din... Liksom, jag ser bilder på dig Thomas Andreasson när du håller på och lyfter och fixar och donar. Det är mycket jobb att göra på Sidshammar.
Något lite kanske.
Ja, men, du jobbar ju inte fysiskt hela dagarna som din morfar.
Jag tror att han boxades lite i ungdomen. För han berättade att han var i Spanien i 80-årsåldern och satt på en buss och kände hur en ficktjuv grävde i hans ficka efter hans plånbok.
Mm.
Och då satte han knytnäven rakt i ansiktet på ficktjuven så han blödde näsblod och lommade iväg.
Ja. Men egentligen är det han är känd för, det är i och för sig Brädgården, men det var ju så här i Tyresö innan Bollmora byggdes. Att här var det 1958 då hela Bollmora-marken köptes upp från markisen. Då var vi bara, eller vi, jag var inte här då, 4000 invånare. Och sen hela 50-talet, då var det faktiskt så här att det här ute styrde de 5 stora, sa man. Vet du vilka det var? Det var 5 starka människor som fanns här i gubbar.
Jag vet att det var morfar och det var Gyllnert och Lundell, men de andra 2 har jag inte koll på.
Nej, det var 3 socialdemokrater. Gunnar Gyllnert var ju liksom kommunalrådet och socialdemokrat. Han hade Håkan Hasselgren med sig. Hasselgren är också en väldigt känd släkt här. Han var också socialdemokrat. Och sen JKT Wissén heter han. Och sen var det din morfar Ture Åkerblom som var folkpartist och sen var Ivar Lundell som också var folkpartist.
Mm.
Och här ute växlade de med att sitta i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, på den tiden hette det kommunalnämnden hette det. Och när Gunnar Gyllner 1956 var ordförande, alltså kommunalråd då, fast de jobbade ju liksom vanliga jobb, det var inga människor som satt på heltid, då var Ture Åkerblom vice ordförande. Ja, alltså från 56 till 60, alltså valet 67. Så att Under 10 års tid var din morfar med och byggde upp det här samhället.
Jag hittade en gammal förteckning över förtroendevalda från mitten på 60-talet och, ja. Och bläddrade igenom. Och där, det var ju Gyllnert ordförande och morfar vice i alla viktiga nämnder, ja, och styrelser.
Exakt så, så var det. Och det var så här det gick till på den tiden. Och vet du var de höll till någonstans? Var satt de då när de hade möten?
Nej.
De satt faktiskt i bygdegården, det som idag är bygdegården. Mm. Det var dit de åkte. För Gyllnert bodde i och för sig i Trollbäcken. Och så småningom såg han till att kommunalhuset hamnade där. Men de satt där på bygdegården.
Var det bygdegård då? Alltså min mamma gick i skolan där.
Ja,
min pappa
också. De åkte till skolan där. Det var där de kunde ha möten. Det var en allmänna samling. Ja, din mamma gick där och din pappa också.
Ja.
Och hade den kända Bjärgård.
Jag tror att min mamma sa att han var elak.
Ja, okay. Men han var känd. Hans son hade vi, Bo Bjärgård, när vi gick på föräldraskolan. Kommer du ihåg honom? Han var vice rektor här.
Jag hade aldrig honom, men namnet har jag ju hört.
Ja. Men nu ska jag berätta lite grann mer. För att jag har ju försökt läsa på här om din morfar. Jag har ju liksom väntat på att få prata om din morfar, fast jag aldrig kände honom. Och då står det så här i en annan bok som heter Samhällsbyggarna, som Ulf Lönnqvist, som var för detta minister, socialdemokrat, har skrivit just om den moderna historien. Och då står det så här. Ture Åkerblom var med i kommunalpolitiken i nästan 30 år. Han kom med utan att han visste om det. 1943 fick han bara ett medlem att han valts in i kommunalnämnden. Han var inte medlem i något politiskt parti och hade, som han själv uttryckte i en intervju, inte visat något större politiskt intresse. Intresset ökade emellertid. Åkerblom blev under många år en av Tyresens ledande politiker som representant för Folkpartiet. Han hamnade tydligen där av en slump. Ja. Med Åkerblom kom jag över till de som verkligen styrde och ställde i Tyresö ända fram till 60-talet. De kallade sig folkmun för de fem stora. Och bara för att vi ska få en liten paus här mitt i programmet, så tänkte jag låta en annan person som är mer känd än både de politiker som är idag. För vi har haft några stora politiker som har bott i Tyresö. Ingvar Carlsson är förstås en. Men en annan var VPKs dåvarande ledare, nämligen Lars Werner.
Ja, var inte han bror till Sonja på biblioteket förresten?
Jo, det var han. Exakt, det var han. Och nu ska ni få höra hur det lät när Lars Werner och även Hasse Gynge kommenterar hur det var där i politiken i början när Lasse blev aktiv i politiken. För då bodde han granne med Gunnar Gyllnert, så, och då fick även kommunisten åka bil med honom. Så här ska ni få höra.
Jag var orolig den gången jag skulle åka på mitt första fullmäktigesammanträde nere i bygdegården. Men då sa Gunnar Gyllnert att du kan få åka med mig. Mm. Det var ju skarpt att åka med kommunalrådet. Och ja, när började du då, sa jag. Ja, jag hämtade 7:15, sa vi börjar 7:30. Och jag kom ju ner där och hälsade på folk. Och så frågade jag efter en stund, frågade Gunnar. Men du, när börjar fullmäktigemötet? Fan, det är redan klart, sa Gunnar. Det har vi klarat av. Jasus, det hade ju inte jag märkt. Men på den tiden så skötte ju Gunnar Gyllnert, Åkerblom och Harald Falk och Magnusson och Lundell. De skötte alltihop i den så kallade kommunalnämnden. De här mötena, det var bara lite formalia.
Så det... är inte det här, du som kan även politisk historia österut, är inte det här vad man i Moskva kallade för centralistisk demokrati? Oh. Eller var det demokratiskt?
Ja, det var nog centralistisk demokrati kallar de det för här. Men i Sovjet kallar de det för demokratisk centralism. Men 7:00 var ju vi hemma och drack kaffe hos mig, Gunnar Gyllnert och jag. Det var mitt första möte.
Jaha, fick du bara kaffe?
Nej, jag fick inte bara kaffe. Jag fick bjuda både kaffe och konjak.
Jaha.
Men Gunnar han kunde ju gå hem. Det var bara 200 meter.
Mm.
Ja. Men... jag måste ju säga det jag sagt förut, att han hade hög tanke om de här kommunalmännen här ute på den tiden. Det är möjligt att de inte frågade sina medlemmar så mycket, men de fick faktiskt lite grann gjort.
Alltså?
Ja, jag tycker att... jag vet inte om man ska rekommendera den här formen av demokrati, men lite av den här fingerfärdigheten och snabbheten att få någonting gjort, det skulle jag nog önska en del av de här långtidsutredarna som sitter i församling, kommunala och parlamentariska församlingar nu.
Ja, jag tror jag har läst det någonstans, det lär ha hänt någon gång att, eller om det var någon som berättade, att man hade lagt ut anbud på något jobb av någon sort och så fick de in en massa anbud och var inte nöjda med dem, och så sa morfar att men det där kan min brädgård göra billigare, och så tog han jobbet istället.
Exakt, det är bättre så har det. Det finns också i den här boken citerat faktiskt. Ska se om jag hittar det.
Det är nog där jag fått ifrån.
Ja, exakt. Det står så här, boken som Ulf Lönnqvist har skrivit. Det var ofta inte så noga med förankringen i de politiska partierna. När de fem stora gjort upp fick partimötena vackert ställa upp. Beslutvägarna blev kortare, besked kunde ges snabbare, men den demokratiska processen fick ibland stå åt sidan. Och så står det så här. Ett exempel på detta är tillkomsten av Stjärnvägens skola. Grundarbeten hade varit ute på anbudsgivning. När anbuden bröts i kommunalnämnden förkastade Ture Åkerblom det ena efter det andra. Det låg för högt, ansåg han. Alla anbuden hade öppnats och även det som låg lägst ansåg Åkerblom vara för dyrt. Jag kunde gjort det billigare, sa han. Gör det då, sa Gyllnert. Och så beslöt en enhällig kommunalnämnd att Åkerblom skulle få jobbet. Det var inte så noga då med jäv och upphandlingsregler. Så jobbet fick han, Åkerblom. Och så gick det tydligen till.
Ja, och billigare blev det.
Och billigare blev det. Och det var ju så, i de här programmen berättar ju även Hasse Gynge om samma saker. De kände ju varandra, de här gubbarna. De ringde varandra. Så, kan du fixa grus? Kan du fixa det? Och så byggde de upp det här samhället. Därför ja. De kände folk. Och sossarna ringde till sina partikamrater, sina fackföreningsgubbar och svenska bostäders, bla bla bla. Så här byggdes Bollmora. Alltså från det man köpte 1958. Alltså 10 år senare, då var vi 19 000 invånare. Och 1970 var det 25 000 invånare, nästan 26 000. Mm. Så att det byggdes och byggdes och byggdes. Det gick fruktansvärt fort.
Säger du 58? Jag skriver just nu texter till Tyresöspelsprogrammet. Och där skriver jag att de köpte marken 1955.
Ja, de kanske köpte marken. 1958 började de liksom... själva
arbetet.
Ja, det var, ja.
Och 59 kom Lex Bollmora, va?
Ja, alltså de höll väl på där. Förhandlingarna med 58 säger man liksom starten på Bollmora.
Ja.
Exakt hur det där gick till. Det står inte riktigt, har jag inte riktigt läst på. Men du kan få låna den här boken efter mig.
Vi ska, har vi den inte redan, ska vi köpa den.
Ja. Det här är en mycket bra bok. Så att din morfar såg ju till att saker funkade. Och sen så var Bollmoramarken i kommunens ägo. Markreserven var tryggad. Året var 1958, står i den här boken i alla fall. Tyres hade 4000 invånare. En särskild kommitté för planering av Bollmora tillsattes. Det vanliga gänget, Gyllner, Tosse, Hasselgren, Tosse, Åkerblom, folkpartist och Lodén, folkpartist, fick uppdragen. Den nya kommunen skulle formas, den gamla jordbruksbygden omdanas. Där bönderna och torparna plöjt sina åkrar och skött sin boskap i århundraden skulle ett nytt samhälle växa fram. Där Bollmora centrum idag låg ett av torpen med sin ladugård.
Mm.
Så de här gubbarna klarade den här. De var inte många. De var liksom en anställd. Han hette Gunnar Tunevi. En sekreterare och en halvtid, tror jag Gyllnet var. Och sen lät de bygga det här. Nu är det ett helt kommunalhus med hundratals tjänstemän. Och det tar lång tid att bygga en rondell. Nej, det är helt andra. Det var en helt annan tid.
Det var en annan tid.
Ja.
Ja, jag minns ju också någon gång. Jag tror att jag hade, kan jag ha varit 5-6 år kanske, och gått lite väl långt hemifrån. Jag var väl bara uppe i ändan på Rönnbergsvägen eller någonting sånt. Och jag tror att mamma och pappa undrade var jag var någonstans. Och sen kom det en sandbil. Och då lyftade pappa med den. För det var ju någon som jobbade åt morfar som körde sandningen. Och kom raskt förbi och plockade upp mig där.
Ja, men sådana grejer var det.
Och jag tror att morfar byggde faktiskt också, eller brädgården byggde det första planket mellan Alléplan och Sofieberg.
Aha. Ja.
Hemma hos oss står fortfarande de ömkliga resterna av borrmaskinen de använde.
Ja, för sen var det ju så här att det var ju då Gunnar Gyllnert som körde det mesta ända fram till 67. Men i valet 66 då vinner Folkpartiet här ute. Det var det stora partiet. Sossarna hade 37% och Folkpartiet 28, så de borgerliga vann ihop. Men det var folkpartisterna som var de ledande politikerna. Och då står det så här, inför valet, det här är alltså Ulf Lönnqvist som skriver. Folkpartiets lista till kommunalvalet toppades av Ture Åkerblom. På andra plats stod Karl-Evert Österberg, ombudsman i Folkpartiet och tidigare generalsekreterare i Botensbundet. Och på tredje Yngve Lundell. Och sen pratar hela tiden Ulf Lönnqvist om det här med att blockpolitiken kom in i politiken. Och det berodde nog på att det kom in en massa unga människor som var liksom, hade inte den här gamla känslan för att ta beslut i ett kök. Den blockpolitik som Ture Åkerblom, Folkpartiets första namn, betraktade som vanvettig var på väg också i Tyresö. För att det var ju så det blev, att det kom in en massa unga människor, bland annat Ulf Lönnqvist själv. Och då ville man vidare, man såg det här som en trappa upp i maskineriet. Ja. Så att de var inte så glada, de här farbröderna, för de blev snabbt bortpetade.
Ja.
Och så säger så här,
min mamma sa någon gång också att det var nog också det här var ju gamla, vad ska man säga, jordens och arbetets män, va?
Ja.
Och så kom det unga människor med typ hög utbildning och sånt där, och det blev ju också en kulturkrock.
Exakt så var det. Och de såg ner på de här gubbarna, de som hade byggt upp det var de som hade byggt alla de hus som den här unga generationen flyttade in i. Min mamma satte sig, vart invald i fullmäktige som för socialdemokraterna. Hon var i 30-årsåldern. Då satt din morfar också där. Så här står det också i Ulf Lönnqvists bok. Ture Åkerblom, första namn på Folkpartiets lista, kommenterade valet i lokaltidningen och menade att socialdemokrat varit för stora ett tag. Bitvis har det varit en jädrans diktatur, även jag måste säga att kommunalnämnden har varit bra ändå. Ofta skär det tvärs över partigränserna. Slutprodukten blir bra. Så de satt där, de gubbarna, de hade olika åsikter, men de kom överens.
Ja, och det handlade mera om praktiska saker och vad som blir bra. Inte så mycket värderingar och åsikter.
Det var inte så mycket rött och blått då.
Nej, hur gör vi det här på billigaste sätt? Liksom,
det var det handlade om. Ja, och lite grann så tänker jag att nu kör moderater och sossar ihop här i Tyresö. Det kan vara motsvarande. Så står det så här, han uttalas också i lokaltidningen Din morfar. Ture Åkerblom, han sa, ännu för några år sedan skulle man kunna tänka sig ett bra samarbete med socialdemokraterna här i kommunen. Vi skulle rent av kunna tänka oss en samlingsregering. Nu var detta inte aktuellt och så vidare. Så de var väldigt ledsna, de här farbröderna, att det här bra samarbetet försvann. Så de kände sig ganska ordentligt utkickade.
Jo, men jag har förstått den känslan. Ja.
Och märkte du av det på din morfar?
Eller inte så att det var någonting han tog upp direkt. Det kanske är mer som min mamma har berättat lite så. Han berättade aldrig, i och för sig. Men mamma pratade inte om sånt med sin morfar när man är yngre, om gick till i politiken. Men jag hörde ju inte, det är därför det ska bli spännande om jag kan få höra mer från människor som jobbar med honom då.
Ja.
För att jag vet ju inte så mycket om hur det gick till i politiken då med hans.
För jag vet ju inte heller speciellt mycket just om din morfar. Jag vet ju att min mamma tyckte då, när hon satt i fullmäktige, ung som hon var, ny, hon var också utbildad lärare och allt möjligt, att de här gamla gubbarna, de var ju bakåtsträvare. Ja. Så att de behandlades ganska...
Generationskonflikt också.
Ja, och det var liksom, den här generationen, Ingvar Carlsson, även Lasse Werner, de här, de var ju födda på 30-talet. Och din mamma var ju också född på 30-talet.
Mm, 33.
Ja. Så att din morfar var ju generationen innan. Så det måste vara ganska svårt för de här gubbarna att bygga upp ett samhälle. Se till att de här unga människorna fick bostäder i bostadsbristens 60-tal. Och sen kommer de hit och kastar ut dem.
Ja, värdelösa gamlingar liksom.
Men han fortsätter med sin brädgård.
Ja, han jobbade ju i den tills han var över 90.
Ja. Vad hände med brädgården sen? Tala om exakt var den ligger för oss som inte fattar.
Den ligger i hörnet Tyresövägen Strandalén.
Ja.
Där ligger ju det här huset där det finns nu en fotograf och lite andra verksamheter. Va? Och sen finns det ett putsat hus med röd tegelimitation på taket, som var ju bostadshuset där min mamma växte upp. Då.
Ja.
Och det var ganska stor mark i hörnet där. Då. Så där var bostadshuset, affärshuset med järn- och färghandeln och brädgårdskontoret. Och sen så var det ju brädgården bakom med en väldig massa... skjul skulle man kanske säga då, men alltså det var ju sån här, man kunde trava in virka av olika sorter och så var det plåttak på det där då. Och så liksom bräder, isolering, skivor och allt som finns liksom.
Mm. Och han var ju en av kändisarna då där ute. Alltså det var ju ungefär som vi har haft en relation till Trollbäckens trä.
Ja.
Och känt att ja, Gynge och alltså, ja, nu heter det Bygma utan någon personkoppling. Men det, man gick ju till personer, man gick till Gynge, man gick till Åkerblom. Alla, ja, hade ju namn.
Ja.
Så det var ju som ett litet, litet samhälle där man kände till de här människorna.
Ja, ja.
Mm. Vad vet du mer om din morfar, hur han själv tyckte att det var? Hur blev Bollmora, hans resultat? Tyckte de att, gillar de Bollmora?
Han pratade nog inte mycket om det. Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag har ju liksom mera små anekdoter och sånt.
Ja.
Man kan ju tycka, jag har ju ägnat mig åt Naturskyddsföreningen mycket för att slåss för att skydda naturområden och framförallt då Tyres, det som idag är nationalpark och naturreservat. Men även att bevara de äldre byggnaderna. Det kan man ibland tycka att politikerna inte förstod att ta vara på Tyresös äldre historia i form av de här gamla torpen. Då.
Nej, ungefär som man rev hela Söder och rev hela, ja, Tegelbacken. Ja.
Och man rev ju Bollmora gård.
Ja.
Och morfar tog vara på timret.
Jaha, för det var ett timrade hus, ja.
Det var ett timrat hus. Tanken var nog att kunna eventuellt bygga upp den.
Ja.
Och han förvarade det på en tomt som han hade i Racksta. Men sen berättade han att han fick ett föreläggande från byggnadsnämnden att han hade ett upplag utan bygglov.
Jaha.
Ja. Jag vet inte om det var någon som var sur eller vad det kan vara för någonting. Så att han fick ett föreläggande att ta bort det där och då fick det bli ved alltihopa.
Ja.
Så att det var... Tyvärr.
Men vad tyckte han om han då ägnade sig åt, som de gjorde då i den här kommunalnämnden, alla de här fem gubbarna från början, sen var de ju andra namn där, men det var ju samsyn på att bygga, se till att människor hade någonstans att bo. För det var ju miljonprogrammet som gjorde att Lex Bollmora, att man kunde bygga så här snabbt så här mycket. Mm. Och så har han då ett barnbarn som sätter igång och säger, här får ni inte bygga, här får ni inte bygga. Här. Hur funkar det då?
Nu måste jag tänka efter, ja, 94.
Tyckte han att det var bra att du ägnar åt att bevara gamla hus?
Det tror jag. Alltså jag minns inte att vi pratade. Jag tror att han gillade det. Ja.
Ja.
Eller att han tyckte att det var bra att man engagerade sig så.
Ja.
Sen när nationalparken invigdes och jag blev ordförande i Naturskyddsföreningen här, då var han väl ändå på Björkbacken så han kanske inte tog in så mycket av det då.
Nej.
Då.
Han hamnade på Björkbacken som, ja, äldre.
Ja, han avled där sen.
Ja.
Han... 1994.
94, ja. Ja, han blev nästan 100.
Ja, 95.
Ja, det är en jättebra ålder för en människa som har slitit hårt hela sitt liv.
Mm.
Ja. Jag läste en insändare. Det var någon som tyckte att det borde döpas en alldeles nyligen, faktiskt förra året, stod det en insändare mitt i Tyresö. Ett nytt äldreboende ska byggas vid hörnet av Tyresövägens Strandalén. På den plats där äldreboende nu ska stå låg Tyresö brädgård, en institution i kommunen på den tiden när sommarstugor och villor byggdes överallt. Den drevs av Tyre Åkerblom och den här personen vill att han ska bli, alltså, ja, någonstans ska han bli ihågkommen med sitt namn.
Och så insändaren undertecknad med Thomas.
Eller? Ja, jag
vem kan det vara?
Vem kan det vara? Och faktiskt att någonstans så borde det finnas någon slags minne över de här människorna. För jag tror att det blev så att i och med att de puttades ut av den här nya generationen så har vi inte hyllat de här människorna. För utan dem hade vi inte kunnat bo i den här lilla, nej, delen av... Nej. Vackra Södertörn.
Och faktum är att det finns ett beslut som kan vara 10, 15, 20 år gammalt i kommunfullmäktige där Anders Linder motionerade om att man skulle döpa gator efter de här människorna. Han, ja, nämner bland annat Ture Åkerblom,
ja,
men som bifölls. Men, ja, men man genomförde det inte.
Nej.
Och det är ju, jag kan tycka att man kanske skulle byta namn på Björkvägen till Ture Åkerbloms väg eller,
ja,
någonting liknande.
Ja, exakt. För de här... personerna behöver bli liksom odödliga på något sätt. Alltså, eller de här personerna borde vara sådana som våra kommuninvånare kan minnas. Några stycken har man ju sett till. Jesse Navin, men hon var socialdemokrat så att henne hyllar man extra mycket. Åkerblom var ju folkpartist. Och nu har ju Folkpartiet inte någon större inflytande i den här kommunen fast de har suttit över 24 år faktiskt på styret. Mm. Så att jag tycker att även, alltså de hade ju sin chans att göra både Åkerblom och även Karl-Evert Österberg till.
Morfar skulle nog muttra över att Jesse Navin får en väg alldeles bredvid Brädgården, men inte han ännu.
Ja, visst är det så.
Ja. Det tror jag.
Ja. Men det här är ju en del av Tyresös historia, och du vill ju jättegärna höra folk. Det här är inte så lätt. Han skulle ju varit, ja, hade han levt idag så är det ju liksom 90, ja, han dog ju 94, men 1898 om han född då hade man ju varit 130 år i år nu på sen nästan. Och det finns ju inte så många av hans jämnåriga kvar. Så att, vilka är det som kan minnas din morfar? För du och jag är ju inte unga. Jag vet att du alldeles nyss fyllde år.
Ja.
Och du är nu...
Nu får jag åka för halva priset på SL.
Ja, jag vet. Du kommer fortsätta jobba såklart som alla duktiga 50-talister och 60-talister. Man jobbar ihjäl sig. Men ja, det är inte så lätt att hitta folk som kanske kände honom.
Nej.
Några stycken kände ju till honom.
Mm.
Det finns några av hans personal kvar, vet du det?
Inte som jag vet.
Nej.
Nej. Alltså min morbror jobbade och fortsatte faktiskt att driva Brädgården i några år efter hans bortgång också.
Ja.
Och han är ju i livet fortfarande.
Just det, din morbror som heter...
Hans yngsta barnet i syskonskaran.
Är det han som heter...
Kjell.
Kjell,
han bor i Raksta.
Han bor i Raksta. Mm. Då kanske du tycker att jag ska intervjua honom.
Ja, får fråga honom först om han vill.
Ja, självklart. Nej, men det är väl viktigt att de här människorna som kommer ihåg den här tiden också berättar om den. För det är därför jag håller på med raden. Därför, även om du tycker att du är ung, Thomas.
Ja, men man märker det. Liksom, jag har inte sett mig själv på det sättet. Men plötsligt märker man att folk börjar uppfatta en som någon som har någonting intressant att berätta om hur det var förr.
Ja, det är det som är problemet. Det som är fantastiskt bra som ni gör i Tyresö teaterförening, att ni dramatiserar den här tiden.
Mm.
Ni har mer Gyllnert där.
Ja, precis.
Är din morfar med någonstans?
Nej, han är inte med, men Lundell är ju med.
Lundell är med.
Jag tror att morfar jobbade nog rätt mycket med Lundell. Jag tror att Lundell, inspektor Lundell sa alltid morfar, så han jobbade väl åt unge markisen, tänker jag, åt förvaltningsbolaget där. Och den första uppsättningen så, alltså det här beror ju på hur de enskilda skådespelarna väljer att gestalta rollen i de här situationerna som presenteras. Och då blev ju Lundell en lite löjlig figur. Och det var de som kände honom tog lite illa vid sig av det, har jag förstått. För morfar tyckte det var inte snyggt liksom. Nej, att framställa Lundell som en pajas, sa han.
Nej. Och hans fru Lundell, Selma Lundell, att hon var hon som var lärarinna på... i skolan.
Okay. Ja,
så det var också en väldigt känd familj. Ja. En väldigt, väldigt omtalad. Alltså folk, min mamma sa väldigt trevliga saker om familjen Lundell.
Mm. Ja. Även Tunevi, alltså Anna-Lisa Tunevi var ju lärare.
Just det.
Min mamma hade mycket gott att säga om henne och hjälpte henne faktiskt på ålderns höst också.
Ja, och hon var ju också en otroligt trevlig människa. Så de här människorna här ute som såg till att det funkade. Vi ska skicka dem en extra fin tanke.
Och man behövde nog hjälpa varandra. Så, mamma har ju berättat att en del barn... man kanske inte hade råd att ta med sig mat till skolan. Nej. Eller man fick dela med sig av smörgåsar och sånt där.
Aha.
Och morfar och mormor hade ju julgransplundring och bjöd in. Det var ju inte så många som bodde runt omkring, va? Och det var någon familj som inte hade så gott ställt och skulle få komma och äta alla godsakerna. Och då gjorde de så i familjen för att inte barnen skulle skämma ut sig, att de var tvungna att äta sig proppmätta på havregrynsgröt innan de fick gå på julgransplundringen.
Ja.
För att det skulle vara en sån skam att de var jättehungriga och vräkte i sig. Liksom. Ja. Så att det visar ju lite grann på...
Ett helt annat samhälle.
Ja, precis. Ett helt annat samhälle, samtidigt som det inte var några stora barriärer på något sätt. De fick ju komma på julgransplundringen de med. Liksom. Mm.
Men det fanns en fattigstuga som man ville bränna ner sen, för man skämdes
för den. Ja, ja. Mm. Och även politiskt. Men morfar var ju god vän med Björn Jonsson, konstnären.
Konstnären som gjort mosaiken.
Precis, och Mamma har ju berättat att de kunde ha häftiga, morfar och Björn Jonsson kunde ha häftiga gräl, för morfar var ju folkpartist och Björn Jonsson var kommunist.
Alltså var han? Ja. Det var ny information.
Jo, ja, men det berättade hon. Så att, ja. Men de kunde ju, de var vänner ändå.
Ja, jag tror inte att det var så farligt att vara på olika sidor.
Jag har ju gått igen, min mamma gick ju bort för 1,5 år sedan, ja. Men jag har gått igen lite så. Jag hittade ju vykort från Björn Jonsson till morfar och mormor som mamma har spart.
Ja,
han hör av sig från Paris eller någonting sånt.
Ja, vad roligt, ja. Thomas Andreasson, jag tycker du är en jättebra människa att intervjua. Och jag vet ju att du även har en intressant farfar.
Ja.
Så nästa program kanske ska handla om honom. Så försöker vi gräva lite om honom. För att den här historien, ditt ursprung är ju faktiskt väldigt intressant.
Ja, det är ju, vi är ju Tyresöbor både på morfar och farfars sida. Så.
Ja.
Vi berättade ju om det för Berit Pettersson på Höjden.
Ja.
Som har några 100 år tillbaka, vissa så där omkring. Ja, de kom på 30-tal. Jaha, sen inte riktiga Tyresöbor då, sa hon. Visserligen med glimten i ögat, men i alla fall.
Ja, hon har varit här och berättat sin historia.
Alltså, morfar berättade en del, han var tydligen ner och satte namn på vägar och sånt där.
Ja.
Alltså som passet i Racksta, det var ju jaktpass till exempel. Och Nunnestigen, där gick väl munkarna till slottet. De var ju katoliker och så var det Nunnestigen sådär va. Men han var ganska sur över att man hade döpt en väg till Konditorigränd. För att den ligger i närheten av bagarsvängen.
Aha.
För det var ju inte något bageri där eller något sånt. Utan där svängde bagaren när bagaren skulle åka till Uddbykvarn. Och hämta mjöl. För det har ju gått, om jag har förstått det rätt, så har det gått en väg då genom ner mot Gimmerstad där va. Som vek av just där. Och därför, så det var där bagaren svängde.
Det var jättebra historia. Ja. Har du fler sådana där anekdoter? Jag vet när jag träffade dig Thomas så visade du en film. Du hade en film på din morfar.
Ja, det är från hans 90-årsdag.
Ja. Och då kom det fram saker där.
Ja, eller han blev ju uppvaktad av många olika människor. Och då, efter att han har fått en liten blomma och sånt här, så berättade han just det han tyckte om politiken och den här förändringen när de unga tog över och hur de såg på saker. Men han berättade också hur Tyresö vapen kom till.
Ja, och hur kom det till?
Morfar fick ett uppdrag tillsammans med Bjärgård.
Arthur Bjärgård.
Ja, precis. Ja. Och att ta fram Tyresö vapen. Och då pratade morfar med Björn Jonsson eftersom de var goda vänner. Och Björn Jonsson tog fram det här förslaget med kvarnhjulen och oxenpannorna. Och ja, nu vet jag inte, ska jag ta poängen också? Det är kanske roligare om man får se det på filmen.
Jag vet, men vi får ju locka folk ändå att titta på filmen. Du får berätta den, för alla som lyssnar på 91,4 kan ju inte gå in på nätet.
Nej, okay.
Vi har en äldre lyssnarskar också.
Jo, men han berättar då hur Björn Jonsson tog fram ett förslag och sen så kom Bjärgård för att titta på det. Av någon anledning så blev Bjärgård och Björn Jonsson osams. Och Björn Jonsson och morfar tog sin hand ifrån det där. Men Bjärgård tog det vidare och det gick till, om det var Riksantikvarieämbetet eller någon heraldiker där som gjorde det där. Och så kom det tillbaka till kommunalnämnden för beslut. Men då hade man vattnet skulle ju ha varit blått, men har ändrat vattnet till rött.
Aha.
Ja, och då är ju förstås poängen, ja visserligen har ju sossarna majoritet här, men ta med fan att vattnet har blivit rött.
Ja, så var det så.
Ja. Jag har hört den i någon annan variant någon gång också. Det var sossarna som bestämde att vattnet skulle vara rött.
Ja, men så här var det på den tiden.
Ja.
Ja. Så jag kommer fortsätta, och jag skulle också vilja göra ett program med dig om det här med internet. Alltså, du är en av de här få, alltså, nu tror ju alla att det funnits i eviga tider, men vi som var med i internets barndom.
Ja.
Det vore jättekul att prata med dig om det, för jag var också där.
Ja, det kan vi.
Och utbildade i sånt här.
Ja, var inte du en av dem som var lite mottagliga för det jag försökte säga, även om ni kanske inte förstod så mycket?
Ja, jag vet. Ja, vad tror du? Ska vi säga så länge?
Ja.
Så får du återkomma, för du kommer komma på när du har lyssnat på det här programmet. Att du har glömt. 8%. Men i alla fall, tack så mycket återigen Thomas Andreasson. Du kommer komma på massa saker som du har glömt att berätta. Självklart är det så. Ett liv, en persons liv är ju inte bara 50 minuter. Liksom. Det finns ju mycket annat. Men vi har i alla fall satt namn på en person som betytt mycket. Och precis som Thomas säger, vet ni något mer om vem han var, eller känner ni till, har ni hört historier, kom gärna hit och berätta dem. Eller ta bara kontakt med Thomas Andreasson. Eller hur?
Ja.
Och mejlar man till mig på info@tyresoradion.se, det är Tyresoradion, då vidarebefordrar jag det till dig, Thomas.
Ja.
Ja. Så tack så mycket för att du kommit hit, Thomas Andreasson.
Ja, tack själv. Det är roligt. Jag tycker att morfar förtjänar mer uppmärksamhet för hans bidrag till Tyresö historia än vad som har varit tidigare.
Det tycker jag också. Det är därför du är här. Och jag som får äran att redigera det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.